Kapitel 2. Ett oväntat möte. Sidan 25. Det var drygt 2 milsteg att gå över de låga kullarna in till staden. Promenaden jagade värken ur Märts ben, men han också ge honom den tillbaka innan de nådde ett åskrön och såg Ibordar breda ut sig framför dem innanför sin osedvanligt tjocka, vitrappade mur som ingen katapult någonsin lyckats bryta igenom. Också innanför murarna var staden vit med tunna färgränder här och var på de spetsiga kupolerna. Även en grå vinterdag som denna lyste det om de vitkalkade byggnaderna, de vita tornen, tinnarna och palatsen. På sina ställen kunde man se ett torn som slutade abrupt i en taggig kant eller ett tomrum där ett hus hade raserats. Men sanningen att säga hade Sjönsen inte orsakat mycket förstörelse. De hade varit för snabba och för starka och hade tagit kontrollen över staden innan mer än ett spritt motstånd hunnit ta form. Överraskande nog hade den begränsade vinterhandeln knappast minskat efter stadens erövring. Sjönsen uppmuntrade handeln, även om köpmän och skeppskaptener var tvungna att avlägga en ed på att de skulle lyda förelöparna, invänta återkomsten och tjäna dem som kom hem. I praktiken innebar detta i princip att man skötte sina sysslor i vanlig ordning, så det var inte många som invände. Varje gång Märt tittade på den vida hamnen låg det fler skepp där. Den här eftermiddagen låg de så tätt att det såg ut som om man kunde promenera på däcken rakt över sundet från Ibordars innerstad till Rahad. En otäck stadsdel som han gärna slapp besöka igen. Dagarna efter att han börjat kunna gå igen hade han ofta gått ner till hamnen för att titta. Inte på skeppen med ribbförsedda segel eller havsfolksfartygen som Sjönsen var i färd att rigga om och bemanna med egna besättningar, utan på skepp med flaggor som pryddes av Iljens gyllene bin, Arad Domans svärd och hand eller Tears månskärvor. Det gjorde han inte längre. Idag ägnade han inte hamnen mer än en hastig blick. Rasslet från tärningarna som rullade i hans huvud lät som mullrande åska. Vad det än var som skulle hända så betvivlade han i allra högsta grad att han skulle tycka om det. Det gjorde han sällan när tärningarna varnade. En stadig ström av trafik flöt ut genom den stora välvda porten och fotgängare klämde sig förbi på väg in. Men en bred rad med vagnar och oxkärror sträckte sig hela vägen till åsen, nästan orörliga i väntan på att komma in i staden. Alla som lämnade staden till häst var sjönsjönier, om de nu var mörkhyade som havsfolket eller bleka som karhejnier. Och det var inte bara för att de red som man la märke till dem. En del av männen bar pösiga byxor och konstiga snäva rockar med höga kragar som satt åt runt halsen ända upp till hakan och dubbla rader glänsande metallknappar på framsidan. Eller böljande, konstfullt broderade rockar som nästan var lika långa som klänningar. Dessa tillhörde det sanna blodet, liksom kvinnorna i de undligt skurna ridklänningar som tycktes vara gjorda av tunna väck, med delade kjolar som blottade fötter i färggranna stövlar och vida ärmar som hängde ända ner till stigbyglarna. Några bar spetsslöjor som dolde allt utom ögonen för att deras ansikten inte skulle blottas för dem av låg härkomst. Den övervägande delen av ryttarna bar emellertid bjärt målat fjällpansar. En del av soldaterna var också kvinnor, men det var omöjligt att säga vilka på grund av de målade hjälmarna i form av monstruösa insektshuvuden. Ingen av dem han såg bar i varje fall dödsgardets svartröda uniform. Till och med andra sjönsjönier verkade nervösa i dessas sällskap. Och det räckte för att Märt skulle ta en lång omväg när han såg dem. Hur som helst var det ingen av sjönsjönierna som ägnade en blick åt 3 män och en pojke som i sakta mak gick mot staden längs kolonnerna väntande vagnar och kärror. Nå, männen gick i varje fall sakta. Alver skuttade. De fick låta farten bestämmas av vad Märts ben orkade med. Men han försökte att inte visa hur tungt han stödde sig mot staven. Tärningarna brukade föreboda händelser som han nätt och jämnt klarade sig ur med livet i behåll. Till exempel strider eller nedstörtande hus. Eller Tailin. Han fasade för vad som skulle hända när de stannade den här gången. Nästan alla de vagnar och kärror som var på väg från staden hade Shunshanier som satt på kuskbocken eller gick bredvid. De var enklare klädda än ryttarna och såg inte alls särskilt märkvärdiga ut. De fordon som stod och väntade tillhörde däremot i största delen folk från Ibordar eller stadens omnejd. Män i långvästar, kvinnor med kjolarna uppsydda på ena sidan så att de blottade ett strumpklätt ben eller en färggrann underkjol. Både vagnar och kärror drogs av oxar. Här och där i kolonnen syntes utlänningar, köpmän med små karavaner av vagnar förspända med hästar. Under vintern försiggick det mer handel här i södern än längre norrut, där handelsmännen fick kämpa med snötäckta vägar, och en del av dem man såg här kom från fjärran länder. En fyllig domanska med en mörk skönhetsfläck på sin kopparbruna kind red i täten för en rad på fyra vagnar. Hon drog sin blommiga mantel om sig och blängde på en man fem vagnar längre fram i ledet. En oljig figur som satt bredvid kusken med ett par långa tjocka mustascher dolda bakom en tarabonesisk slöja. Antagligen en konkurrent. En slank kandoranska med en stor pärla i vänsterörat och silverkedjor över bröstet satt lugnt i sadeln med de handskklädda händerna vilande mot sadelknappen. Kanske fortfarande omedveten om att såväl hennes grå vallack som draghästarna skulle hamna i lotteriet så snart hon kommit in i staden. En femtedel av ortsbornas hästar hade konfiskerats och för att inte avskräcka från handel beslagtogs bara en tiondel av utlänningarnas. Sjönsen betalade förvisso för djuren, vad som skulle ha varit ett gott pris i andra tider, men inte kom i närheten av vad man kunde få i dessa dagar. Märt la alltid märke till hästar, om än ibland bara med ett halvt öga. En fet karheinier med en rock lika färglös som de hans kuskar bar gastade ilsket om dröjsmålet och lät sitt fina bruna sto dansa nervöst. Den var verkligen fint byggd, den där hästen. Den skulle förmodligen hamna hos en officer. Vad skulle hända när tärningarna stannade? De vida, välvda portarna in till staden var bevakade, men förmodligen var det bara Shunshanier som la märke till vakterna. Shaldamer i blixtprydda blå klänningar slingrade fram och tillbaka genom trafiken ledande gråklädda Daimoner i silverne Adamer. Det skulle räckt med ett sånt par för att kuva allt annat än ett fullskaligt militärt angrepp, och kanske till och med det. Men det var inte främst därför de var där. Under de första dagarna efter Ibordars fall, medan han fortfarande var sängliggande, hade de genomsökt staden efter kvinnor som de kallade Marathdamener. Och nu försäkrade de sig om att ingen sån kom in i staden. Varje Shaldame bar för säkerhets skull ett extra koppel virat om axeln. Även kajerna patrullerades av Shaldamer och Daimoner som mötte alla skepp och båtar när de la till. Bredvid den breda porten fanns en lång plattform där man kunde se de inkärade men fortfarande igenkännliga huvudena av ett dussin män och två kvinnor som hade hamnat i klammeri med den shunshanska rättvisan och var uppsatta där på pålar 20 fot över marken. Ovanför dem hängde en symbol för denna rättvisa. En snedäggad bödelsyxa med skaftet omvirat med konstfärdigt knutet vitt snöre. Under varje huvud fanns en skylt som förkunnade på grund av vilket brott det hamnat där. Mord eller våldtäkt, väpnat rån, överfall mot någon av det sanna blodet. Ringare brott straffades med böter eller prygel, eller att brottslingen blev Dai Koval. Shunshan var opartiska i sin rättsskipning. Ingen av det sanna blodet själva fanns med bland de utställda, Om de ådrog sig dödsstraff skulle de bli hemsända till Shonshen eller strypta med det vita snöret. Men tre av huvudena hade tillhört Shonshanier och deras rättvisa slog lika hårt mot hög som låg. Två skyltar med texten Uppror hängde under kvinnan som varit skeppsfru över Athelmere och hennes klingornas herre. Mert hade passerat så många gånger genom porten att han knappt tänkte på den ruskiga uppvisningen längre. Arver skuttade vägen fram, taktfast sjungande på en visa. Bärslan och Tham gick med huvudena tätt ihop och Mert hörde orden riskabelt företag från Tham, men han brydde sig inte om vad de pratade om. Sen kom de in i den långa, dunkla tunneln som förde vägen genom muren och mullret från vagnarna som var på väg igenom skulle ha gjort det omöjligt att höra någonting ens om han hade velat. Tham och Bärslan höll sig nära kanten, ur vägen för vagnshjulen och traskade på under lågmält samtal medan Oliver pilade efter. Men när Mert kom ut i ljuset igen törnade han emot Thams rygg innan han sett att alla tre hade stannat tvärt i tunnelns mynning. Han var på vippen att fälla en syrlig kommentar, men så såg han vad det var de stirrade på. Folk som kom ut ur tunneln bakom honom knuffade dem åt sidan, men han stod också bara och stirrade. I Bordars gator var alltid fulla med folk, men inte till denna grad. Nu var det som om en damm hade brustit och en stört flod av människor hade vält in i staden. Trängseln fyllde gatan framför honom till bredden. Människor blandade med skockar av kreatur vars lika han aldrig hade sett förut. Fläckiga vita kor med uppåtpekande horn, ljusbruna jätter täckta med fin päls som hängde ända ner till gatstenarna, får med fyra horn. Vagnar och kärror lirkade sig fram genom massan, om de nu rördes i alls, och kuskarnas rop och svordomar dränktes nästan av alla babblande röster och djurens läten. Han kunde inte urskilja några ord, men kände igen dialekten, det sävliga, mjuka Shonshen-målet. Några av dem puffade till personen intill och pekade på hans bjärta kläder. Visserligen gapade de och pekade på allting, som om de aldrig förut hade sett ett värdshus eller en knivsmedsverkstad. Men han morrade ändå ilsket och drog ner hatten över ansiktet. Återkomsten, muttrade Tham. Om inte Mert stått precis intill skulle han inte ha hört. Medan vi satt och slöade hos Luca har Corren anlänt. Mert hade tänkt på denna återkomst som Shonshanierna hela tiden tjatade om som en invasion, en här. En av vagnsförarna ropade och viftade med sin långskaftade piska åt några pojkar som hade klättrat upp på flaket för att peta på vad som såg ut att vara vinrankor i tråg fyllda med jord. På en annan vagn fanns en lång tryckpress och en tredje som just lyckades svänga in i tunneln hade med sig vad som verkade vara bryggkärl och avgav en svag doft av humle. Träburar med sällsamt färgade höns och gäss och ankor prydde en del av vagnarna. Inte avsedda för försäljning utan snarare en bondes besättning. Nog var den här alltid, bara inte den sort som han hade föreställt sig. En armé av det här slaget skulle vara svårare att kämpa mot än soldater. Stick ögonen ur mig. Vi blir tvungna att vada för att ta oss igenom det här, brummade Bärslan med avsmak och ställde sig på tå för att försöka spana längre ut över folkmassan. Hur långt är det till närmaste tomma gata? Mert mindes plötsligt vad han inte egentligen hade sett när han haft det för ögonen. Hamnen full med skepp. Full med skepp. Kanske två eller tre gånger så många som varit där när de gav sig av till Lukas läger i gryningen. Åtskilliga av dem fortfarande under segel. Vilket kunde betyda att det fanns ännu fler som väntade på att komma in i hamnen. Ljus. Hur många kunde ha tömt sina lastutrymmen sedan morgonen? Hur många kunde fortfarande vänta på att lossa sin last? Ljus, hur många människor kunde fraktas på så många fartyg? Och varför hade allihop kommit hit istället för till Tanshiko? En kall kåre löpte längs hans ryggrad. Kanske var detta inte alla. Han höjde rösten så att den skulle höras över kakafonin. Det är bäst att ni letar er fram genom gränder och sidogator, sa han. Annars lär ni inte komma fram till palatset före kvällen. Beslan vände sig mot honom med rynkad panna. Kommer du inte med oss, Mert, om du tänker försöka få åka med ett skepp igen? Du vet att hon inte låter dig komma undan lika lätt den här gången. Mert gav prinsen betalt för hans bistra min med samma mynt. Jag vill bara promenera runt lite, ljög han. Så fort han kom tillbaka till palatset skulle Tarlin börja kela och pjoska med honom. Om sanningen skulle fram hade det egentligen inte varit så illa. Om det inte varit för att hon inte brydde sig om vem som såg henne smeka hans kind och viska ömhetsbetygelser i hans öra. Inte ens om det var hennes egen son. Och för övrigt, tänk om tärningarna i hans huvud hade stannat när han kom fram till henne. Ordet dominant räckte knappt för att beskriva Tylin numera. Blod och aska. Kvinnan hade kanske bestämt sig för att gifta sig med honom. Han ville inte gifta sig, inte än. Men han visste vem det var han skulle gifta sig med. Och det var inte Tylin Quintara Mitsubar. Å andra sidan, vad kunde han göra om hon satte sig i sinnet att göra det? Plötsligt kom han ihåg att Thom mumlat om något riskabelt företag. Han kände Thom och han kände Beslan. Oliver glodde på Shoshanierna lika storökt som de glodde på allt annat. Han var just på väg att fara iväg för att ta sig en närmare titt. Men Mert han precis tar tag i hans axel och fösar den protesterande pojken i händerna på Thom. Ta med Oliver tillbaka till palatset och ge honom hans lektioner när Richelle är klar med honom. Och glöm bort vad det nu är för vansinnesidéer ni har i sinnet. Annars sitter snart era huvuden till beskådande där ute. Och Tylins också. Och hans eget. Måtte han aldrig glömma det. De båda männen stirrade på honom med uttryckslösa blickar, vilket var en så god bekräftelse av hans misstankar han kunde behöva. Jag borde kanske följa med dig, sa Thom till sist. Vi kan pratas vid. Du har osedvanligt stor tur, Mert, och en viss dragning till, ska vi säga, äventyrligheter. Beslan nickade. Oliver vred sig i Thoms grepp. Han försökte titta på alla de främmande människorna på en gång och brydde sig inte om vad de vuxna pratade om. Mert grymtade surt. Varför ville folk alltid ha honom till att vara en hjälte? Förr eller senare skulle de där dumheterna bli hans död. Jag behöver inte prata om någonting. De är här, Beslan. Om du inte kunde hindra dem från att komma hit lär du sannligen inte kunna slänga ut dem heller. Rand kommer att ta hand om dem, om det ligger någonting i vad ryktena säger. Återigen dök de där virvlande färgerna upp i hans huvud och fick nästan tärningarnas rassel att tystna en kort stund. Du har avlagt den där fördömda eden att invänta återkomsten. Det har vi allihop. De som vägrade slogs i bojor och sattes att arbeta i hamnen eller rensa Rahads kanaler. Vilket gjorde att det inte alls var vad han kallade för en ed. Vänta på Rand. Färgerna kom och gick igen. Blod och aska. Han fick helt enkelt sluta tänka på vissa personer. De virvlade igen. Det kan fortfarande ordna upp sig om du ger det lite tid. Du förstår inte, Mert, sa Beslan hetsigt. Mor sitter fortfarande på tronen och Sarroth säger att hon ska regera över hela Altara, inte bara våra besittningar runt i Bordar och kanske mer än då. Men mor var tvungen att ligga med ansiktet i marken och avlägga en trohetsed till någon kvinna på andra sidan Arith-havet. Sarroth säger att jag borde gifta mig med någon av det sanna blodet och raka sidorna på huvudet, och mor lyssnar på henne. Sarroth kanske låtsas att de är jämlikar, men mor måste lyssna när Sarroth säger någonting. Vad Sarroth än säger så är Ibordar inte vårt längre, inte på riktigt, och det kommer inte resten att bli heller. Vi kanske inte kan köra ut dem med vapenmakt, men vi kan se till att landet blir för hett under deras fötter. Det fick vitrockarna erfara. Fråga dem vad de menar med den altariska middagstimman. Mert kunde gissa sig till vad det rörde sig om utan att behöva fråga någon. Han fick bita sig i tungan för att inte påpeka att det i denna stund fanns fler shonshanska soldater i Ibordar än det funnits vitrockade i hela Altera under vitrockskriget. En gata full med shonshanier var inte rätt plats att låta tungan fladdra, även om de flesta såg ut att vara hantverkare och bönder. Jag förstår att du längtar efter att få huvudet spetsat på en påle, sa han lågt. Så lågt det nu gick, om han ville göra sig hörd över alla pladdrande röster, råmande kreatur och snattrande gäss. Du känner till deras lyssnare. Karn som ser ut som en stalldräng där borta kan vara en av dem. Eller den där magra kvinnan med ett knyte på ryggen. Vesslan stirrade så stint på dem båda som Matt hade pekat ut att de förmodligen skulle anmäla honom bara för den sakens skull om de verkligen var lyssnare. Det blir kanske annat ljud i skällan när de kommer fram till Andor, morrade han och banade sig omilt väg ut genom vimlet. Matt skulle inte ha blivit förvånad om det brutit ut ett slagsmål. Han misstänkte att det var just vad Karn var ute efter. Thum gjorde en ansats att följa efter med Oliver, men Matt tog honom i ärmen. Försök få hans humör att svalna om det går, Thum. Och ditt eget också, när du ändå håller på. Jag skulle tro att du fått nog av att raka dig i blindo vid det här laget. Mitt huvud är kallt och jag ska försöka svalka Beslans, sa Thum torrt. Men han kan faktiskt inte bara sitta och vänta. Det är hans land. Ett blekt leende drog över hans väderbitna drag. Du säger att du inte tänker utsätta dig för några risker. Men det kommer du att göra. Och när du gör det kommer du att få allt vad jag och Beslan kan tänkas försöka med att verka lika oskyldigt som en aftonpromenad i trädgården. När du är i faggorna är till och med barberaren blind. Kom nu pojk, sa han sen och hivade upp Oliver på axlarna. Rizal kanske inte låter dig vila huvudet om du kommer för sent till din lektion. Mert tittade fundersamt efter Thum som tog sig betydligt snabbare fram med Oliver på axlarna än Beslan hade gjort ensam. Vad menade han? Mert tog aldrig några risker om han inte var tvungen. Aldrig. Han kastade en blick på kvinnan med byltet och Karl med de lortiga stövlarna. Ljus, de kunde faktiskt vara lyssnare. Det kunde vem som helst. Tanken fick det att krypa mellan skulderbladen på honom som om någon iakttagit honom. Han tog sig sakta fram genom gator som bara blev allt mer fulla med folk och vagnar ju närmare hamnen han kom. Saluståndet på broarna som löpte över kanalerna hade fördragna luckor. Gatumånglarna hade tagit sina filtar och gycklarna som brukade underhålla i vartenda gathörn hade ingenstans att uppträda, så de hade också gått. Det fanns alldeles för många shonshanier här. Precis så många var det, och ungefär en femtedel av dem var soldater. Det syntes tydligt på deras hårda blickar och hur de förde sig, så olikt både bönder och hantverkare, även om de var obeväpnade. Då och då passerade en grupp Shaldamer och Damerner, omgivna av en liten lucka i trängseln, till och med mer än kring soldaterna. Det berodde inte på rädsla, i varje fall inte från shonshanierna. De bugade respektfullt mot kvinnorna med blixtprydda röda fält på klänningarna och log gillande när kvinnoparen gick förbi. Beslan var tokig. Ingen skulle driva bort shonshen, utom möjligen en här av ashamaner, som den de enligt rykte hade fått möta i öster för en vecka sedan. Eller en här beväpnad med illuminatörernas hemligheter. Vad i ljusets namn kunde Aludra vilja ha en klockgjutare till? Han var noga med att inte komma för nära hamnen. Där hade han lärt sig sin läxa. Vad han egentligen letade efter var ett parti tärning, gärna ett som fortsatte långt in på natten. Helst så länge Tylin sov när han kom tillbaka till palatset. Hon hade tagit hans tärningar under förevändning att hon inte tyckte om att han ägnade sig åt hasardspel, trots att hon lurat honom att slå vad om ett flertal saker medan han ännu var sängliggande. Lyckligtvis gick det alltid att hitta en uppsättning tärningar. Och med tanke på hans tur var det hur som helst bättre att använda någon annans. När det visat sig att hon inte tänkte lösa in ett vad han vunnit om att han skulle få gå. Kvinnan låtsades som om hon inte visste vad han pratade om. Hade han använt vaden för att låta henne smaka på lite av sin egen medicin? Ett stort misstag, hur roligt det än varit då. Sedan panterna de slog vad om hade tagit slut hade hon blivit än värre än förut. När han började titta in på krogar och värdshus visade det sig emellertid att de var lika fullpackade som gatorna. Det fanns knappt plats för att lyfta ett stop, än mindre spela tärning. Inte med alla dessa skrattande och sjungande shonshanier och ibordarier som under trumpen tystnad betraktade shonshanierna. Trots det frågade han värdshusvärdarna och krögarna om de händelsevis hade något litet krypin som han kunde hyra. Men de skakade bara på huvudet. Egentligen hade han inte väntat sig något annat heller. Det hade inte funnits några lediga rum ens innan alla dessa nykomlingar anlänt. Inte desto mindre började han känna sig lika dyster som de utländska köpmän han såg sitta och glo ner i vinbägarna, undrande hur de skulle få med sig sina varor från staden utan hästar. Han hade guld så det räckte för att betala vad Luca än kunde begära och mer än så. Men pengarna befann sig i en kista i Terrasin-palatset och han tänkte inte försöka ta med sig tillräckligt mycket därifrån på en gång. Inte sedan den gången palatstjänarna bar hem honom från hamnen som en hjort efter en jakt. Det enda han gjort då var att han pratat med fartygskaptenerna. Om Tylin fick nys om, och det skulle hon, att han var på väg från palatset med mer guld än han behövde för en kvälls tärningsspel skulle hon... Åh nej, han måste hitta ett rum. Något ynkligt vindskontor stort som en garderob, vad som helst, där han kunde gömma undan sitt guld lite i taget. Eller så måste han ha ordentlig tur med tärningarna, antingen det ena eller det andra. Hur den förhöll sig med den saken insåg han dock slutligen att han skulle hitta vare sig rum eller spel idag. Och de där fördömda tärningarna snurrade och skramlade fortfarande i hans huvud. Han stannade inte länge någonstans och det berodde inte bara på att han inte hittade vad han sökte. Hans färgglada utstyrsel, hans kläder som kunnat få en knåpare att rodna, drog till sig uppmärksamhet. En del av shonshanierna trodde att han var där för att underhålla dem och försökte ge honom pengar för att sjunga. Ett par gånger var det nära att han lät dem göra det, men de skulle bara ha krävt pengarna tillbaka när de väl fick höra honom. En del av de ibordariska männen med långa krökta dolkar innanför bältena och fulla av vrede som de inte kunde ge utlopp för mot shonshanierna tyckte att de istället kunde låta den gå ut över den där idioten som bara behövde måla ansiktet för att se ut som en narr vid något första hov. Mert drog sig tillbaka in i trängseln varje gång han såg någon av dessa karar snegla på honom. Han hade lärt sig på ett omilt sätt att han inte var i skick att slåss än, och utsikten att hans mördares huvud skulle hamna på en påle utanför stadsporten var ingen större tröst. Mert vilade där han kunde, på en tom tunna invid någon gränd, på en bänk utanför någon krog där det i sällsynta fall fanns en ledig plats. På en stentrappa tills husets ägarinna kom ut och slog hatten av honom med sin kvast. Han var utsvulten. Det började kännas som om alla gapade åt hans grälla kläder. Den fuktiga kylan bet sig in i märgen på honom. Och de enda tärningar han hittade var de som dundrade på som en flock skenande hästar i hans huvud. De hade nog aldrig varit så här högljudda förut. Det finns ingen annan råd än att gå tillbaka och vara drottningens förbannade keldjur igen, morrade han och använde staven för att häva sig upp från en sprucken trälåda som låg i gatkanten. Flera förbipasserande glodde på honom som om han redan varit målad i ansiktet. Han ignorerade dem. De var inte värda hans uppmärksamhet. Han skulle inte slå dem i huvudet med staven, även om de förtjänade det när de glodde så där på någon de inte kände. Gatorna var verkligen lika fulla som förut, insåg han. Och om han försökte ta sig tillbaka till palatset genom trängseln skulle det gott och väl hinna bli natt innan han kom dit. Fast det var klart. Vid det laget kanske Tailin låg och sov. Kanske. Hans mage kurrade så högt att det nästan drängte ljudet från tärningarna. Och om han kom för sent kanske hon gav order i köket om att han inte skulle få någon mat. Efter 10 mödosamma steg genom folkmassan svängde han in i en smal, mörk gränd. Här fanns det ingen stenläggning. Den vita rappningen på de fönsterlösa väggarna var sprucken och avflagnad så att de nakna tegelväggarna tittade fram överallt. En skarp lukt av förruttnelse låg tät i luften och han hoppades att det som klafsade under hans fötter var lera även när det avgav vedervärdiga dunster. Det fanns i varje fall inga människor här. Han kunde ta sig fram med rejäla kliv. Eller i varje fall vad som fick gälla för det i hans nuvarande tillstånd. Han såg otåligt fram mot den dag då han kunde gå några mil igen utan att det gjorde ont. Och han måste flåsa och pusta och stöda sig mot en stav. Slingrande gränder. De flesta så smala att hans axlar nuddade båda sidor, genomkorsade staden i en labyrint där man snart var vilse om man inte kände till den. Han gick inte fel en enda gång, inte ens när en smal, krokig passage plötsligt delade sig i 3 eller till och med 4 som alla verkade snirkla sig iväg åt i stort sett samma håll. Det hade hänt åtskilliga gånger att han ville att undvika att bli sedd under sin vistelse i Ibordar, och han kände dessa gränder lika väl som sin egen hand. Det märkliga var emellertid att han fortfarande kände sig iakttagen. Så skulle det väl kännas så länge han måste gå runt i de här fördömda kläderna. Även om han ibland måste kämpa sig fram mellan en massa folk och djur på väg från en gränd till nästa och några gånger ta sig över en bro som mest liknade en solid mur av människor, så var han ändå tillbaka i palatset på ungefär lika lång tid som det skulle ha tagit honom att förflytta sig 3 kvarter genom trängseln. Han skyndade in i den skuggiga gången mellan en väl upplyst krogfasad och en förbommad lackvarubutik och undrade vad som kunde tänkas vänta i köket. Den här gränden var rymligare än de flesta, bred nog för 3 om man inte hade något emot att gnuggas mot varandra, och mynnade ut mot Moll Harrahs torg nästan rakt framför Terracin-palatset. Sarroth bodde där nu. Och kockarna överträffade sig själva sen hon låtit prygla dem allihop efter sin första måltid där. Det kanske skulle bli ostron med grädde, eller förgylld fisk och bläckfisk med paprika. När han tagit 10 steg in bland skuggorna stötte han foten mot någonting som inte gav efter och föll omkull i den halvfrusna gyttjan med en grymtning. Han hann nätt och jämt vrida sig så att inte vikten hamnade på hans onda ben. Genast började iskall vätska att sippra in genom rocken. Han hoppades att det var vatten. Han grymtade igen när 2 stövlar landade på hans axel. Mannen rullade av honom, svor och halkade längre in i gränden på leran. Gick ner på 1 knä och han precis tog tag i krogens vägg innan han också ramlade pladask. Mats ögon hade hunnit vänja sig tillräckligt mycket vid det svaga ljuset för att han skulle kunna urskilja en slank man med alldagligt utseende. En man som hade vad som såg ut att vara ett stort ärr på ena kinden. Men det var ingen man. Det var en varelse som Matt sett slita upp halsen på en av hans vänner med bara handen och dra ut en kniv ur sitt eget bröst för att kasta den tillbaka mot Matt. Och varelsen skulle ha landat precis framför honom, inom räckhåll, om inte Matt hade snubblat. Det var kanske Taveron som hade vridit till verkligheten till hans fördel. Ljuset var det lovat. Allt detta for genom hans huvud under det ögonblick det tog för Golamen att räta upp sig mot väggen och vända ansiktet för att blänga på honom. Med en svordom ryckte Matt åt sig vandringsstaven från marken och slungade den klumpigt som ett spjut mot varelsen. mot benen i hopp om att den skulle snava och Mert skulle vinna lite tid. Varelsen gled åt sidan som vatten och undvek staven. Det stövla gled lite i leran. Sen kastade den sig mot Mert. Men det lilla dröjsmålet hade räckt. Så snart staven lämnat hans hand stack Mert näven innanför skjortan och fumlade efter rävhuvudmedaljongen. Han drog ut den med ett ryck så att läderämmen gick av. Golamen störtade mot honom och han började desperat svinga medaljongen över huvudet. Samma silver som hade vilat svalt mot hans hud nuddade varelsens utsträckta hand med ett fräsande som av fläsk i en stekpanna, ackompanjerat av lukten av bränt kött. Den kvicksilveraktiga golamen försökte morrande slinka förbi den virvlande medaljongen, försökte gripa tag i Mert. Så snart den fått honom i sitt grepp skulle han vara så gott som död. Den här gången skulle den inte försöka leka med honom som den hade i Rahad. Han piskade oavbrutet med medaljongen och träffade dess andra hand, sen ansiktet. Varje gång med ett fräsande och en bränd stank som om medaljongen varit ett glödgat järn. Golamen backade undan med blottade tänder men hukade precis utom räckhåll med fingrarna krökta som klor, redo att kasta sig över Mert vid minsta blotta. Utan att låta den virvlande medaljongen sakta in tog sig Mert ostadigt på fötter och betraktade skepnaden som liknade en man. Han vill se dig död lika mycket som han vill ha henne, hade den sagt till honom med ett leende i Rahad. Nu vare sig log eller talade den. Mert visste inte vem vare sig han eller henne var, men resten var lika klart som välblåst glas. Och här var han nu, nätt och jämnt förmögen att stå på fötterna. Benet och höften verkade som eld, sidan lika så. För att inte tala om axeln som golamen hade landat på. Han måste ta sig ut på gatan igen, ut bland folk. Kanske skulle besten avskräckas om det fanns tillräckligt mycket människor omkring. Det var ett klent hopp, men det enda han hade. Gatan låg inte långt bort. Han kunde höra sålet av röster, knappt dämpat av avståndet. Försiktigt backade han ett steg. Hans stövelsula gled i någonting som gav ifrån sig en vidrig stank och fick honom att törna mot värdshusväggen. Det var bara genom att svänga hysteriskt med rävhuvudet som han lyckades hålla golamen tillbaka. Rösterna ute på gatan var så förföriskt nära, men de kunde lika gärna ha befunnit sig i Barsin. Barsin var dött sedan länge och det skulle snart han också vara. Han är i den här gränden, ropade en man. Kom, skynda! Han kommer undan. Mert höll blicken fäst vid golamen. Den tittade förbi honom mot gatan och tvekade. Jag har order att inte låta mig ses av någon annan än dem jag skördar, spottade den. Så du får leva ett litet tag till. Ett litet tag. Sen snodde den runt och sprang iväg längs gränden. Den halkade lite i gyttjan, men det var ändå med en flytande rörelse den försvann bakom krogen. Mert sprang efter. Han kunde inte säga varför, annat än att varelsen hade försökt döda honom och skulle försöka igen, vilket hade fått honom att skjuta borst. Så den tänkte döda honom i lugn och ro, minsann. Om han nu kunde skada den med medaljongen kanske det gick att döda den också. När han kom fram till hörnet på krogen såg han golamen som i samma stund kastade en blick tillbaka mot honom. Än en gång tvekade den ett ögonblick. Krogens bakdörr stod på glänt och genom den sipprade ljudet av fest och gamman. Varelsen stack in händerna i hålet efter en bortfallen tegelsten i husfasaden mitt emot krogen. Mert stelnade till. Den verkade knappast behöva några vapen, men om den hade gömt ett där. Han trodde inte att han skulle överleva ett möte med detta väsen om det var beväpnat. Armarna följde efter händerna och sen försvann golamens huvud in genom hålet. Mert gapade. Golamens bröst slingrade in, benen, fötterna och så var den borta. Genom en öppning stor som Merts båda händer på sin höjd. Jag tror aldrig jag har sett någonting liknande, sa någon tyst vid hans sida. Matt hajade till när han insåg att han inte var ensam. Den som talat var en kutryggig, vithårig gamling med en stor kroknäsa mitt i ett sorgset ansikte. Han hade ett bylte på ryggen och var just i färd med att sticka tillbaka en mycket lång dolk i en slida innanför rocken. Det har jag, sa Matt ihåligt, i kärda Logoth. Ibland flöt bitar av hans egna förlorade minnen upp från ingenstans, och det här hade just kommit upp till ytan när han såg Golamen försvinna. Det var ett minne som gärna hade kunnat förbli försvunnet. Det är inte många som överlever ett besök där, sa den gamle och tittade på honom. Hans rynkiga ansikte verkade på något sätt bekant, men Matt kunde inte placera honom. Vad förde dig till kära Logoth? Var är dina vänner, sa Matt? De du ropade åt. De båda var ensamma i gränden. Ljuden från gatan fortsatte med oförminskad styrka och utan att störas av några rop om att någon skulle komma undan om de inte skyndade sig. Den gamle mannen ryckte på axlarna. Jag är inte säker på att någon där ute förstod vad jag ropade. Det är svårt nog att förstå dem. Hur som helst tänkte jag att det kanske skulle skrämma iväg den där filuren. Fast efter att ha sett det där... Han gjorde en gest mot hålet i väggen och skrattade ett glädjelöst skratt som visade en tandrad med många luckor. Det kan nog hända att både du och jag har den svartes egen tur. Matt gjorde en grimas. Han hade hört detta uttryck begagnas alldeles för många gånger om sig själv och han tyckte inte om det. Främst för att han inte var säker på att det inte var sant. Kanske det, muttrade han. Förlåt mig, jag borde presentera mig för den som räddat livet på mig. Jag heter Matt Cawthon. Är du nyligen kommen till Ibodar? Knytet som gamlingen hade på ryggen fick honom att se ut som en vandringsman. Det kan bli svårt att hitta någonstans att sova. Han tog försiktigt den knotiga hand som mannen sträckte fram. Den bestod av idel knölar. Som om alla ben i den hade brutits på samma gång och läkt dåligt. Inte desto mindre var handslaget fast. Jag heter Noel Charin, Matt Cawthon. Nej, jag har varit här en tid. Men min madrass på Gyllene Andens vind är nu upptagen av en fet iliansk oljehandlare som blev utkörd från sitt rum i morse av en shonshansk officer. Jag tänkte att jag kanske kunde hitta en plats här i gränden där jag kunde tillbringa natten. Han gned sig om den stora näsan med ett knotigt finger och skrockade som om det inte gjorde honom någonting att sova i en gränd. Jag har haft värre nattläger, även i städer. Jag tror jag kan skaffa dig någonting lite bättre än så, sa Mert. Men resten av det han tänkt säga dog på hans läppar. Han insåg att tärningarna fortfarande rasslade i hans huvud. Han hade lyckats glömma dem medan Golamen försökte döda honom. Men de hoppade fortfarande, väntade fortfarande på att komma till ro. Om de varnade för någonting som var värre än Golamen så ville han inte veta vad det var. Fast det skulle han få ändå. Därom rådde inget tvivel. Han skulle få veta det när det redan var för sent.